Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Så, välkomna tillbaka till det andra avsnittet på den här säsongen av Du SSL. Förra veckan hade vi vår gode vän, eller vän vet jag inte om jag ska kalla honom, men Anders Borgström i alla fall på Sportexpressen. Det här avsnittet blir också ett gästavsnitt som ni kanske förstått, och det blir en lite speciell gäst vi har med oss. En person som har valt att lämna SSL-livet lite grann, men där ska vi gräva mer i det här avsnittet. Välkommen till podden, Kasper Hedlund.
Tack så mycket.
Hur står det till med dig den här slutet på maj? Hur mår du?
Jo, men det är bra. Det är mycket som händer i livet just nu. Även om det inte är kopplat till någon innebandy. Men det ska bli skönt. Jag ska snart byta jobb här och gå snart in i lite semesterperioder. Så att, jag mår jättebra. Det känns jättebra.
Vad är det för någonting du jobbar med nu och vad är det du ska byta till?
Jag jobbar som inköpare. Så jag jobbar som inköpare på ett belysningsföretag. Och jag ska byta till och börja jobba som strategisk inköpare på ett industribolag som säljer förpackningsautomation. Så att jag ska, det är ett litet ny utmaning och lite nya tider för mig. Och jag har jobbat på min tidigare arbetsplats, jag har egentligen jobbat sedan jag tog studenten. Så att jag är så här ny för första gången på jobbet typ sen jag var 2 dagar efter studenten, så det ska bli det är både roligt men också lite nervöst, så att, men det är ändå jättekul.
Det låter ju som en av bekanta territorier, alltså det är inget helt nytt vägval eller vad man ska säga, eller?
Nej, exakt, utan det är mer en ny utmaning fast ändå någonting jag har gjort, kan man säga, fast det blir ett steg upp, kan man säga.
Mycket annat. Vad händer annars då nu när du inte har någon? Jag gissar att du inte kör någon barmark.
Nej, rätt. Eller, det är väl att hacka i någon golfbunker. Det är väl det barmarken man gör typ. Men nej, annars blir det att man... Jag håller fortfarande igång träning och tycker det är kul med träning, men det... Jag gör mycket av den träning jag tycker är rolig. Alltså jag har saknat extremt mycket att röra på mig och träna för att jag tycker det är roligt. Inte för att ens fystränare säger att man ska göra det för att man ska bli en så bra innebandyspelare som möjligt. Det har varit liksom, det har man gjort länge, i många år, men jag ser också en stor njutning i att göra träning som jag tycker är rolig. Bland annat typ så här, spela, tycker alla racketsporter är väldigt kul, spela gärna paddel, tennis, badminton, you name it. Spela även lite golf, tycker det är kul. Så att, ja.
Var ligger du längst fram? I vilken sport skulle du säga?
Ja, alltså jag är väl en medel, jag är ganska lätt att snappa upp det, så jag är en snabb upplärningskurva liksom, men sen brukar det stoppa när jag slutar, när jag inte kan nörda ner mig och lägga så mycket tid jag vill, men det är väl golf eller typ pingis är jag riktigt bra på, det skulle jag säga är nog kanske det bästa.
Blir du mycket pingis i omklädningsrummet i Mullsjö?
Nej, jag köpte ett något litet. Jag kommer ihåg att jag köpte någon sån här minibord för många år sedan, men det har vi lagt ner nu. Men vi spelar ner på jobbet och där är man obesegrad, så det känns bra.
Du lämnar jobbet som obesegrad.
Ja, jag vet. Min chef vill alltid möta mig, men jag säger det. Ja, men ja, han är glad om man tar 10 bollar typ. På sätt.
Vill man ha löneförhöjning så är det kanske lite jobbigt.
Ja, jo. Det är som typ på min gamla jobb. Så jag är ju en dead man walking redan där. Så det...
Ska vi köra en faktaruta?
Ja.
Ja, men det ska vi väl börja med något så enkelt som ålder.
Snart 30.
Position, när du spelade?
Ja, när jag var yngre så spelade jag alltid center. Tills jag i en... distrikts SM-final fick för första gången spela back när vi var i SM-final i P17 i Nyköping. Då spelade jag back hela sadden, och sen så gick jag trean på gymnasiet, och sen dess fick jag vara back i Mullsjö också. Jag har lagt, men jag bytte ändå ganska sent när jag var 17-18. Sen dess har jag varit vänsterback.
Familj?
Säger man. Förlovad är jag. Har mamma och en stora syster.
Sysselsättning har du väl svarat på?
Ja.
Kanon. Snart 30. Som sagt, du är inte jättegammal egentligen. Men här sitter vi ändå med dig som innebandypensionär. Har du tänkt någonting, eller har du tänkt någonting själv på att du är väldigt ung ändå?
Ja, nej. Så jag vet inte. Det är väl rätt intressant. Därför jag tycker det är många som ställer frågan till mig, eller har jag fått frågan rätt mycket hur det känns och sådär, och många frågar även, har även frågat mig liksom, hur gammal blir en innebandyspelare och hur länge spelar en innebandyspelare, och någonstans så som innebandyn är just nu, att det är en för många eller för de flesta en deltidssysselsättning, så handlar det rätt mycket liksom om prioriteringar och hur människor väljer att leva sina liv och hur högt man prioriterar innebandy. Och hur länge man kan göra det. Och jag tror att det blir för många svårare och svårare ju längre tiden går. Alltså om man tar till exempel det här. Det finns många som slutar på grund av att man vill kanske satsa på en jobbsituation. Det finns en begränsning för att nu vill jag ta karriärsteg. Och det innebandyn är ett hinder för det. Det måste inte vara det, men det kan vara det. Vi har även familjesituationer. Jag har haft liksom, jag vet till exempel, jag har haft några spelare där, eller i vårat lag liksom, där ja, men när man jobbar man heltid och sen är borta och spelar innebandy, då är det någon, om man har barn till exempel, då är det någon sambo eller fru hemma som behöver dra ett otroligt tungt lass. Så att det är snarare sådana saker som sätter begränsning, oftast ska jag säga, än själva det fysiska och det kroppsliga. För att den ekonomiska ersättningen är inte liksom, sminkar inte över det andra, om man säger så. För många. Så att det är ju väldigt svårt att säga liksom, hur länge kan en innebandyspelare spela. Men någonstans i mitt huvud har det blivit liksom att jag känner att jag spelat så mycket innebandy. Det finns en tid för mig nu där jag vill göra annat med min tid. Jag älskar innebandy. Jag älskar att spela innebandy. Men jag vet vad som krävs för att göra det på högsta nivå. Och jag har också varit en person som inte kommer till träningen och liksom bara tränar. Jag är där, jag är helt 100% investerad och committad i lagets resa, hur varje träning ska gå till och liksom att jobba mycket med, eller säger man, väldigt fokuserad på utveckling och att vi har ett mål, för vi har ju ändå varit ett lag som de sista åren slåss om att vinna SM-guld, och då är det ju inte bara gå till träning och gå hem. Då är det liksom, då är det fullt fokus på varje träning och man är helt dedikerad när man är där. Och det känner jag att jag har gjort väldigt mycket, och jag är ganska, jag tror att jag är mentalt trött på att vara elit i mitt mindset. Alltså det är mycket det handlar om också, att man har ett elittänk i sitt mindset, där jag har varit liksom, ja men träning är träning och match är match, och liksom varje match är otroligt viktig. Jag har haft svårt att kanske slappna av under min karriär, men det gör också, det har också varit en del av min framgång att jag har varit extremt fokuserad och varit duktig på att vara fokuserad hela tiden. Men det gör också att jag har mentalt tröttnat på att vara på den elitnivån i mitt huvud.
Det låter som att du har tänkt ganska mycket på det också.
Ja, alltså jag är ju en ganska, jag är inte en speciellt impulsiv person, jag är ganska eftertänksam och ganska analytisk liksom. Så att det är klart att det är ett beslut som har växt fram över tid. Jag har varit lyckligt lottad med att jag har varit en sån person som, du vet, säsong 13, du vet, alltså det är fortfarande så här klockan 16 på jobbet, så tycker jag fortfarande så här, fan vad roligt, nu ska jag få spela innebandy en måndag i november. Förstår du vad jag menar? Alltså jag har kunnat vara riktigt här nördig i att jag tycker det är kul att träna. Jag är inte bara sån som, du vet, vissa kan ju leva för lördagsmatchen eller sista perioden i slutspelet, men jag älskat hela resan. Jag tycker det är kul att spela innebandy. Jag tycker det är kul varenda liksom minut man är på planen, oavsett om det är träning, oavsett om det är match. Men den dagen jag inte tycker det, då har jag mycket svårare att motivera mig över tid. Förstår man? Då blir, så fort jag liksom inte tycker det är roligt att åka till träningen på en måndag, tisdag, onsdag, torsdag, då kommer jag direkt tycka att den kalkylen inte går ihop. Att amen, då, herregud, det här är ju alldeles för mycket tid för att bara det ska vara roligt på lördagen. Förstår ni vad jag menar, skillnaden? Och det är olika hur man är individuellt, men där har jag, så när jag väl kom till den punkten när jag tyckte att nu tar det här av min tid och jag känner att jag vill göra något annat tydligare med den tiden, då blir det beslutet liksom väldigt enkelt. Så det är inte det att jag inte tycker det är kul att spela in i mallen längre, det är inte det det handlar om. Utan det är att jag vill göra annat med min tid som jag tycker är roligare. Vilket också är skönt att man känner att man inte slutar för att ens kropp är helt färdig. Liksom. Det är klart att jag har haft lite skavanker, men det är inte bara det. Utan jag, liksom, jag känner att jag slutar på mina premisser. Vilket känns bra.
Och du nämner ju det att, jag vet att du pratade ut i Sportexpressen om ditt avsked också. Och det finns ju andra saker som har kom in i ditt liv också som du vill upptäcka och uppleva. Du nämnde här i Faktor utan att du är förlovad till exempel.
Ja, ja.
Att berätta om de bitarna.
Ja, men alltså det var ju, jag träffade 2019, hösten 2019, så träffade jag liksom min livsstora kärlek liksom. Där vi, det var så där efter, ja men efter, ja, men efter två, tre månader. Vi var ändå liksom, vi pendlade mellan Göteborg och Göteborg och Jönköping och sågs liksom så mycket vi bara kunde liksom. Och det var någonting som bara klickade helt direkt liksom. Jag har aldrig känt den känslan någonsin, och jag känner den än till idag liksom. Så jag blev ju tokkär liksom, och är tokkär. Och det var bara en pusselbit i livet som, och som jag även skrev i mitt avsked, liksom, någonting som kanske innebandyn inte har gett mig, gav mig liksom en pusselbit i livet. Där kanske, du vet, ett VM-guld, ett SM-guld har alltid känts som ett tomrum. Men helt plötsligt kände jag att jag fick livets pusselbit lite, om ni förstår vad jag menar. Att liksom, ah, men, ah, okej, okay, men här, det här är liksom, det andra spelar inte så stor roll. Nu har jag fått den pusselbiten i mitt liv som är absolut viktigast. Och jag känner att eftersom att det blev covid också, så har vi inte kunnat göra så mycket. Nu bor vi tillsammans liksom och är nära och har en vardag tillsammans. Men om 20 år så kommer jag ångra mer att jag inte tog tillvara på mer tid med min sambo innan en eventuell, liksom, om man säger, en familjesituation eller att skaffa barn och sådana grejer. Då hade jag ångrat mer att jag inte tog tillvara på den tiden med min sambo Isabella än att jag skulle spelat ett eller två år till. Förstår ni vad jag menar? Och det känns jättebra. Plus att jag känner också att började spela A-lag när jag var 15 år. Så även om jag bara är 29, så är det så här, ja, men jag har spelat 14 säsonger. Det är ganska, alltså det är ganska mycket. Så jag känner ju verkligen liksom att jag har gjort det här så mycket. Och jag är så glad för allt jag har fått göra.
Ja, du, exakt det du säger. Du kom upp så pass tidigt. Och ska man tänka en 14 säsonger lång karriär. Om du kommer upp i SSL som 20-21-åring som många andra gör istället, då är du ju uppe på den åldern 34-35 när det är, ja, då lägger du av liksom. Alltså, så att ser man det på det sättet, då är det inte konstigt. Eller,
och då är det ju väl i fler fall än färre, så är det väl också då är det ju skador inblandade. Så absolut, alltså det måste man ju tänka på såklart.
Och det var någonting jag fastnade på. Det sista du sa, Kasper, vad var det du nämnde där?
Var det att jag har spelat många säsonger eller var det att jag...
Du har varit med om så mycket, du har spelat så mycket.
Ja, men att liksom, man kan säga så här, jag känner ju, vet, man börjar ju känna liksom när man ibland pratar, du vet, när man ibland pratar minnen eller man ibland pratar liksom, ja, kommer du ihåg när vi gjorde det här, eller kommer du ihåg den säsongen, eller kommer du ihåg det slutspelet liksom, och när man börjar ibland prata i de termerna, ja, man har alltid varit så upptagen i liksom att, ja, men vadå, vi i Mullsjö som är mitt i slut brinnande liksom, ta oss till Globen liksom, och så har ju vi varit i 6 år. Men när man sen börjar fundera på liksom att så här, just det, fan, den säsongen, ja, det har varit några säsonger nu mellan den säsongen och där man är nu, att liksom det, eller när man liksom kommer, du vet, klassiska, när man kommer in i hall, du vet, och man märker också tydligt att det kommer in unga spelare, liksom att generationen i laget förändras också på ett speciellt sätt, där man liksom också blir påmind om att, oj, nu är det, jag kommer väl ihåg när jag var 22 år och var mitt i hjärtat av drivkraften, och det jag är ju fortfarande klart, men att när man var mitt i liksom uppe i detta och det var det här man skulle göra, och så liksom bara, shit, där är ju, just jag har ju varit där och jag är inte där, alltså man blir påmind om att där är man inte längre. Och då börjar man liksom, just det, jag har ju fan, jag har gjort det här rätt länge alltså.
Är det en jobbig känsla liksom? Är det lite vemod där?
Nej, jag älskar att bli gammal. nej, jag har inget, alltså så här, jag är inte så sentimental. Jag är mer glad för det jag har fått och känner en otrolig liksom tacksamhet för att jag har fått göra detta. Mycket mer tacksamhet än liksom regret, eller om man säger så.
Och det är ju ett sätt att se på livet såklart, men ja, var kommer den ifrån? För det är ju, det är inte alla som fungerar på det sättet.
Ja, men jag tror att jag nog, jag vet, jag har pratat lite om, jag vet inte om jag pratade med Mikael, men jag som person egentligen har nog varit ganska, alltså, jag har nog varit en person som kanske har tryckt undan liksom vissa känslor, att varit väldigt selektiv med känslor. Att jag har varit så där en person som liksom, känner man känslan av ånger eller liksom, då kan jag liksom komma på att, ah, men det är ingen bra känsla, då skiter jag i att känna den känslan. Förstår du vad jag menar? Vilket inte är någonting som behöver vara bra. Det här behöver inte, det är inte alls bra att förnekas det man känner, eller liksom att man, om man tar ett bra exempel på hur det här kan ta uttryck i mig som idrottsperson. Om man tar en innebandymatch till exempel, så tar man att man kan tro att alla är, du vet, man pratar ofta i omklädningsrummet om att så här, men nu ska vi älska läget. Alltså innebandy och att spela slutspelsmatcher, det har för mig varit en lidelse. Jag har inte njutit innan en match för att nu ska det bli så kul att spela innebandymatch. Utan man är skitnervös, man vill inte göra bort sig, man har känslor av katastroftankar, av tänk om det går åt helvete. Men jag har också lärt mig att liksom, ja, Kasper, det är okej att känna de här känslorna. Det är helt okej. För du är bara liksom, du kommer inte bli någon som älskar läget. Alltså liksom, det är inte min natur, om ni förstår mig där. Däremot, det jag har lärt mig att hantera mina känslor på ett sätt att när de väl kommer, så har jag lärt mig att tänka, men Kasper, du är jätteduktig på innebandy. Det här kan du. Du har gjort det här så många gånger. Och när man har börjat göra det och liksom börjar acceptera sina känslor och hantera sina känslor och inte bara, du vet, matar in i huvudet, du är inte nervös, Kasper, du är inte nervös. Bara, jo, det är du. Och det är helt okej. Okay. Det får man vara. Och du har varit nervös och gjort mål innan, eller liksom gjort bra matcher innan. Så kom istället ihåg att du har kunnat övervinna dina känslor, eller dina liksom, kunnat prestera även om du, alltså, vad säger man, prestera även om du har negativa tankar. Och då är det lättare att inte bli lika uppslukad av de negativa tankarna. Och det är ett sätt liksom som jag mentalt har blivit. Det gör ju att du blir mentalt stark. Fast jag blir det på ett annat sätt. Om man tar Kim Ganevik som exempel. Alltså Kim Ganevik är ju en person som, vi är ju helt olika. Han älskar ju läget på riktigt. Men det finns inte 20 Kim Ganevik i ett omklädningsrum. Det finns inte 20 Galante Karlström i ett omklädningsrum. Det är en bluff. Och folk tror att nu ska vi älska läget. Ja, vissa gör det. Men det är en gåva som folk har. Men alla är inte sådana. Förstår ni vad jag kan relatera till? Eller förstår ni vad jag menar?
Absolut. Absolut. Mm.
Men kan man dra den liknelsen? För när man sitter och tittar som åskådare på en match så är det ju... det handlar ju också om att... Går att dra den parallellen att det handlar om att prestera i avgörande lägen? Att personer som du själv som... Och kontra de som Kim Ganevik som ofta kliver fram i avgörande matcher. Går det att dra en liknelse mellan att personlighetstyper som din egen har svårare för att kunna kliva fram i viktiga lägen?
Jag tror, alltså, det tror jag absolut. Skillnaden är att om man säger det som jag har lärt mig att hantera, eller skillnaden mellan att om man säger min personlighetsegenskap som jag har, som är liksom min natur, om ni förstår vad jag menar. Men min andra natur har också varit att jag är otroligt ambitiös och driven. Och jag är också driven mot mig själv. Så det jag har gjort med mig själv då. Vet du vad det är? Det är att jag... Men Kasper, du vill vara den bästa spelaren i ett riktigt bra lag. Helst i det bästa laget. Och om du vill vara det, då måste du vara på planen. För jag är också eftertanksam. Så jag vet ju vad det innebär att vara den spelaren. Vilket gör att när jag känner de känslorna, då låter jag mig aldrig, liksom, du får aldrig ge vika för den känslan. För ditt driv och din passion är viktigare. Att det jag vill är viktigare än det jag känner. Förstår du vad jag menar? Så det blir som två motsättningar mot varandra. Där jag vet att den här grejen som är nervositeten, den är okej att den känns. Men den får aldrig vinna kampen över mig. Förstår ni vad jag menar?
Ja.
Och det är den som jag tror att det är där min mentala styrka liksom, att, men de som inte har den kanske mentala styrkan i det, då är det lätt att den äter upp folk eller spelare. Förstår ni vad jag menar?
Och det är ju det som gör att vi ser att vissa spelare då försvinner totalt i vissa situationer.
Ja.
Och vissa kan vara helt dominanta i en grundserie då, helt bara tappar det.
Precis. Och det handlar ju om att hur man lär sig själv av att hantera det. Hur lär man sig själv att hantera det?
Ja, men det är det jag menar, du har lärt dig det själv, men det måste ju gå att få hjälp, eller man ska säga, man måste kunna, vissa kanske kan vända sig till någon, men...
Ja, och jag tror det första handlar väl om att man är öppen, alltså att man är liksom, jag berättar ju det här för att jag är helt transparent med vem jag är och att jag är väldigt, det handlar ju också om att man är trygg i sig själv, att man vågar säga, det här är jag dålig på, det här är en av mina svagheter, jag är helt transparent, men jag vet exakt. Alltså det handlar ju mycket om att känna sig själv. Det handlar om att, för om du inte känner dig själv, då kanske du blir lurad av dig själv då, att du säger, ja, men jag är inte nervös. Ja, nu ska vi älska läget. Nu tror jag, vet, fast jag vill egentligen bara gå och gömma mig. Fast träna sig, vi ska älska läget. Ja, då ljuger du för dig själv. Alltså det, och det har jag varit väldigt liksom tidig med, att lära känna sig själv och veta vad en styrka är, veta vad en svaghet är. För när du väl kan det, det är ju inte förrän då du kan börja göra någon skillnad.
Och när kom du underfund med det här? För jag menar, det kan ju omöjligtvis vara så att man som 15-åring, jag har svårt att tänka mig att särskilt många 15-åringar tänker så i alla fall när man kommer upp på högsta nivå.
Nej, jag tror, alltså, bara kan jag vack liksom. Alltså, jag tror liksom att jag vet att när jag var yngre i min innebandykarriär, jag var ju ganska liksom... Ja, jag vet inte om ni kommer, jag vet nu, kommer ni ihåg, nej, kommer ni ihåg någonting från när jag är liksom 15 till 20 typ? Nej.
Jo.
Det var lite skada där.
Ja, men i alla fall, men generellt sett var jag en ung talang som hade bollkänsla, men inte var en speciellt hårt arbetande spelare. Jag hade känsla och spelintelligens liksom. Jag levt mycket på det, men det var ju fortfarande så här, men man vill inte bli för svettig liksom, och man ska inte täcka för mycket skott. Alltså det var inte, jag hade ju ingen inställning eller attityd whatsoever liksom.
Nej.
Och sen så när jag blev 20 så fick jag ju med skada i mitt knä. Och sen så var det ett år där det var så jag satt med Micke Hill. Micke Hill var ny tränare. Och så satt jag med honom och bara, jag vet inte om jag ska fortsätta liksom, för mitt knä har varit så där och jag vet inte riktigt hur det är. Och sen så var det så här bara, då bestämde jag mig då för att okej, nu ska jag fortsätta. Jag var 21 tror jag. Och då var det så här, okej, men Kasper, om du ska vara på den nivån som du kan, alltså ska du, vill du, du vet att du kan vara en av de bästa spelarna i världen om du gör, alltså liksom du har den förmågan, om du förstår mig. Men vad behöver du för att kunna visa det eller för att kunna vara på det stället? Jo, ska du spela sista 3 minuterna i en slutspelsmatch eller om du ska spela sista 2 minuterna i en, vi säger en VM-final som var min ambition liksom. Ja, men då måste du vara bra tränad. Då handlar det om att du måste du kunna vara bra tränad, för det är en viktig del. Och jag har haft anlag för att vara bra tränad. Ha en bra grundkondition. Jag har aldrig varit snabb, men ha en bra grundkondition. Men då började jag ju lära mig att träna hårt. Jag lärde mig liksom att när det är träning, då är det full fart hela tiden. Och då, det började liksom med fysträning. Alltså med fysträningen. Så då var det jag och Adam Fransson som började liksom. Och det här ska ju sägas i tiden när Mullsjö liksom vet, knappt tagit sig till slutspel. Vi gjorde en stor kulturskillnad i liksom att nu ska vi träna hårt i Mullsjöjes. Så var det jag och Adam Fransson som gick liksom i bräschen för det. Och vi tränade stenhårt och la kulturen i Mullsjö kan man säga förändrades. Och det blev vi liksom belönade med slutspelsplats och jag fick göra landslagsdebut. Så då fick jag ju liksom också väldigt så här, okej, inställningen. Alltså jag ska bli en spelare som både kan göra mål om vi ska spela, men också täcker skotten om vi ska försvara. Jag ska göra alla grejer. För mig var det ganska enkelt. Okej, men jag har fått mycket delar. Men att vara en hårt arbetande täcka skottspelare. Ja, men det kan man ju, det är ju bara välja, alltså det är bara välja att göra. Så jag lärde mig att ha bra inställning och attityd också. Och en ödmjukhet till försvarsspel också liksom.
Så den poletten, det tog några år för dig innan den trillade ner liksom.
Absolut, absolut. Sen har jag ju lärt mig då liksom att okej, men sen har jag ju förstått, för jag kan ju bli ibland frustrerad när jag märker att vissa har den ena egenskapen och så har de inte det andra. Att liksom, okej, för ska du bli bäst så måste du vara bra på mycket liksom. Alltså det räcker inte med, alltså om man tar, jag tycker så här som backar som, ja men ta typ Emil Johansson till exempel som är liksom, ja men han är grym med bollen. Men, men han får ingen cred för hur duktig han är utan bollen. Han får inget, väldigt lite cred för de andra sakerna han är grym på. Men det är ingen som ser eller uppmärksammar, tycker inte jag i alla fall. Som gör att liksom, ja men det är inte bara, det finns massor som är gudabenådade med boll och klubba. Precis som han är ju exceptionell. Men att han kan göra det på den nivån är för att han har allt det andra. Tage Lante Karlström som jag tycker är liksom, ja men vi tar liksom alla, han gör så mycket mål, han gör ditt andra stans. Ja, men alltså när jag har varit med honom lite i landslaget och liksom har lärt känna honom och liksom ser vad han gör eller möter honom, så ser man att han är helt prestigelös, han är ledare, han tränar stenhårt, han är jättebra tränad. Han gör ju mycket mål för att han har en bra kondition eller att han är helt prestigelös i spelet. Han skjuter sina skott, men han är också en som passar när han är ingen liksom diva, om ni förstår vad jag menar. Han är ingen prestige, han passar när det är bättre att passa. Medan det finns vissa spelare som, du vet, ja, men de är inte så bra i spelet för de vill inte släppa bollen. Att nu ska bollen gå fort. Förstår du vad jag menar? Så att jag tycker det är många spelare som får cred för det som är väldigt enkelt att se. Men man ser inte vad som är en väldigt stor del av deras framgång också, tycker jag.
Tycker du att du fick för lite... Ja, och då vill jag lyfta tillbaka till dig. Tycker du att du fick för lite cred för din defensiv?
Jag kan väl säga så här att med min speed, alltså med min otroligt dåliga speed. Min otroligt obefintliga speed.
Ja, den, ja.
Så jag ska inte säga, det handlar inte om mig, det handlar mer om någonting generellt, men jag menar att jag har ju också märkt liksom att så här, hur kan jag som är hälften så snabb som vissa klara de här sakerna?
Du tog det till landslaget på den där spelen.
Ja, men lite så. Och det, för det handlar mycket om, men jag menar, vad fan, det är också en sån grej, ta Emil Johansson då som väger 60 kilo. märks att han är tunnast i landslaget. Nej, det är för att han har en benhård inställning och attityd. Och kan flytta på lätter för att han har, har ett hårt pannben liksom. Och en bra inställning. Och en bra attityd.
Han förlorar inte många.
Nej, och det är bara skalle.
Som defensiva.
Mm. Och det är skalle liksom.
Mm. Mm. Ja, men han har ju också finska gener.
Ja, det har man ju season där.
Ja.
Mm. Och norrländskan.
Jag är väldigt glad att han valde att spela i Sverige, tror jag.
Ja, det hade varit jobbigt om han spelade i Finland, tror jag. Då hade vi inte vunnit många VM-finaler det här decenniet.
Tror du inte?
Nej.
Jag tänkte på, du sa ju det, när du pratade om att göra mål, att du vill vara den som gör mål och inte bara är liksom, alltså, du pratar om att göra mål rent offensivt så här, men att det är inte där du är känd för liksom. Det är inte din profil. Nej. Så att säga. Jag skulle vilja prata om dem. Jag vet att du har pratat mycket om passningarna längre tillbaka i tiden. Jag tror att, jag vet inte om du såg dem, men de här grejerna som Larne gjorde.
Ja, Larnes klassiker. Den.
Och på YouTube där och på sådär. Men alltså de där passningarna har man ju sett en del av. Liksom.
Jag får ju fortfarande skit för att jag äter ärtor. Kommer man ihåg ärtor innan?
Ris, vad var det? Ris?
Det är bara riskyckling, ärtkungen får man fortfarande.
Det är inget fel på ärtor.
Nej, absolut inte.
Jag äter fortfarande ärtor.
Nej, den kulinariska utvecklingen har fortsatt som tur är.
Nu minns inte jag om du utgav, alltså om du påstod att det var liksom en rutin eller hur det var. Nej, men,
nej. Jag käkade mat och så är det väl bra med någonting grönt med.
Ja. Ja. Är det alibi-grönsakerna eller ärtor liksom?
Kan ärtorna vara alibi-grönsakernas alibi-grönsak?
Ja, det tror jag.
Möjligen.
Ta upp dem i frysen och
lägga. Ja, exakt.
Ja, nej, men det var en bra video. Men Samme, du skulle komma någon vart med det här.
Ja, men jag tror ingen av oss som har sett dig spela som center. Liksom. Men var det passningar du hade som specialitet då också? Eller var det mer, kom det senare?
Ja, men... Ja, nej. Alltså en bra speluppfattning är väl alltid det som... Alltså en bra förmåga av att se planen liksom. Alltså det är mycket det. Sen är det, tror jag, lite intressant det här med typ, alltså det finns lite olika speluppfattning tycker jag. Att vissa har ju speluppfattningen där de kan liksom, du vet, springa med bollen och sen så väljer de sen vad de ska göra. Vet du vad jag menar då? Missar ju det här. Ja, men gör jag detta som back mot en spelare så gör han det andra, och gör jag det andra så gör han liksom, det är väldigt mycket så som backer, väldigt mycket rackarspel när det är liksom, ja, men den här spelaren gör alltid så, ja, men då är liksom, då vet jag, okej, hur ska jag möta det? Men så har du vissa spelare som de är situationsanpassade spelsinnen liksom. Men jag tror skillnaden, jag är lite mer så här old school i det, att så här, jag har ju liksom läst på mycket innan, så att jag vet ju liksom, ja, men de här scenarierna är vanliga. Så att det här är vad jag läser en situation innan. Och sen om någon skulle bryta det mönstret, då skulle jag fortfarande göra samma sak. Förstår du vad jag menar? Alltså det är det som är, det är kanske min begränsning lite liksom, att om jag läst en situation innan, men skulle någon annan bryta det mönstret och bara säga, jag vet att Kasper Edlund alltid gör så här, då hade jag ändå inte haft förmågan att inte göra det. Förstår du vad jag menar?
Hur funkar det då när vi hade Janne Saug som flyttade till kom och började spela i Mullsjö? Det är ju en mönsterbrytare av rang.
Det är ett väldigt, väldigt bra exempel på det, att jag hade ju väldigt svårt att spela med honom. För att han var extremt opolitlig. Och...
det är ett bra ordval.
Alltså. Opolitlig, förlåt. Oberäknelig får jag väl säga då. Han är oberäknelig, men ur mitt spel så var det väldigt svårt, för jag är ganska strategisk liksom i mitt spel. Så det var svårt för mig när jag inte visste vad han gjorde. Förstår du vad jag menar? Att det var ju lika svårt för backarna, för de har ju ingen jävla aning vad som ska hända heller. Men för jag som har kanske velat spela ett lite mer, vad säger man, byggande spel där man liksom nöter och man har ett system där man liksom kan vara strategisk i sitt anfallsspel, ni förstår vad jag menar. Liksom, gör de så här så gör vi så här. Men Janne var ju mer bara på feeling liksom. Och om man jämför när jag spelar med Palle, så har jag ju Palle en helt annan liksom. Ja, men vi vet vad vi har varandra och vi vet vad vi gillar att göra med varandra. Men Janne var väldigt svår att spela med, för att han var väldigt oberäknelig. Och det passade, eller det var klart, han var ju helt liksom, jag var ju mer en fanboy när jag spelade med honom för allt han gjorde, än en lagkamrat på riktigt. Alltså det var helt sjukt. Men det kunde vara lite lurigt.
Mm. Och där ska vi säga att du har ju spelat med Sebastian Palmqvist väldigt, väldigt många år. Och, ja. Och sådär. Och Janne Saug var ju, är ju fostrad såklart i den svenska innebandyn, där det känns som det är mer Hawaii och mer feeling och rakt på mål framförallt. Är det väl.
Ja, alltså, men alltså... Alltså att se honom spela i close action är det är fortfarande liksom, på träning är fortfarande där. Jag är ju mer, jag har ju liksom en tröja med handna. Jag köpte ju, var ju i shoppen och köpte liksom merchandise på hans prylar liksom. Det är sjukast jag varit med om.
Det är ju en lite halv svag fråga får man säga, men saknar ni honom föregående säsong i slutspelet?
Alltså han är ju, det är så här, han är ju väldigt, väldigt, tycker jag, väldigt intressant person, för han var ju en gudabenådad innebandyspelare som kunde göra vad som helst med en boll, alltså vad som helst, och han var ju den här X-faktorn, om ni förstår mig, han var ju verkligen den här X-faktorn som kunde få liksom göra mål av ingenting. Det kunde vara ingenting. Och sen helt plötsligt hade Janne dratt upp 3 bollar i kryssen. Från ingenstans. Spelade vi bra? Nej. Men han snodde 3 bollar och liksom gjorde mål.
Mm.
Men så han var ju en stjärna på det sättet. Sen var han ju det som var väldigt bra med, eller bra ska jag säga. Men sen kunde han ju vara lite utanför ramen på andra sätt. Men det som var positivt med honom var att han var ju väldigt enkel, han smälte in i gruppen jättebra, han var jätteödmjuk, han hade inga behov av att stå i centrum, han ville liksom inte, han hade inga ledaregenskaper som spelare, men han tog heller ingen plats, vilket gjorde att liksom, han gjorde sin grej och vi lät han göra hans grej och han skulle göra sin grej, för det var då vi hade som mest nytta av honom, men han blev ju ingen kärnspelare på det sättet som liksom en, förstår ni, jag menar de här som man alltid kan lita på gör sitt. Han var inte en sån superspelare.
Nej, och om jag får säga det, när ni stod klart att ni plockade in honom där för det är några år sedan nu, men det är ju inte den typiska Mullsjö AIS-spelaren heller.
Nej, alltså verkligen inte, och det är ju liksom, sen är det klart, är du den där spelaren som han var liksom till spelartyp och som person, har du ett stort krav av att liksom, ja men jag ska alltid spela powerplay, eller jag ska alltid liksom ha de här förutsättningarna. Liksom att har man höga krav i gruppen och är den personligheten som man var, då hade det varit svårt. Men eftersom att han var en sån otroligt liksom, alltså, ja, men på ett sätt jävligt kravlös liksom, och bara spela innebandy. Det var väldigt härligt. Han var en väldigt härlig person att ha i omklädningsrummet, för han var väldigt avslappnad och det här är bara innebandy, vad fan var jag nervös för? Det här är bara innebandy liksom. På ett jätte, jätte avdramatiserat, härligt sätt. Så han var ju en otroligt härlig karaktär och fantastisk innebandyspelare har i vårt lag. Men som du säger, inte en typisk innebandyspelare, men också kanske någonting Mulch har saknat, så länge man inte tappar bort kärnan.
Nej, det kan man väl inte säga att Mulch har gjort, eller vad tycker du, Samuel?
Nej, jag är inte orolig över det liksom. Är du orolig över det, Kasper?
Över
att den kärnan kanske är på väg att försvinna eller så.
Nej, alltså det är väl klart att det är väl klart att vi har det har väl inte gått någon obemärkt förbi liksom, att vi har haft en del tunga tapp sista och inte kanske kunnat ersätta det på pappret med det vi har tappat liksom. Men det är också lite så här, ja, och sak har sin tid liksom, och det är också nyttigt att det behövs nytt liksom. Alltså det kan inte alltid vara kvar i gamla mönster och gamla hjulspår för alltid liksom. Jag tror det är jättebra när det liksom kommer in ny energi, ny liksom andra spelare som kommer behöva ta andra roller och se liksom vilka som kan utvecklas till jag menar, Mullsjö gick ju inte från att vi värvade inte oss till och helt plötsligt var vi ett slutspelslag. Alltså jag menar, jag och Kim Ganevik var bara juniorer. Vi spelade. Alltså så här, det var ju också många spelare som var, kolla på Växjö tycker jag är ett bra exempel, Kalmarsund är ett bra exempel. Det finns ju många spelare som har liksom varit, ja men det här, Linköping också. Det här var allsvenska spelare som sen blev SSL-spelare, som sen blev slutspelspelare, som sen blev landslagsspelare. Så att det finns ju liksom en resa att göra för spelare också.
Hur, du säger ju fortfarande vi och så här om Mullsjö, så är det, vad har du för typ av relation till föreningen när vi pratar nu liksom? Har du någon, är du involverad i någon roll och sådär, eller vad har du sagt?
Jag pratade med Jeppe här för en vecka sedan, Axel, och sa han det bara, vi hade ett möte med staben, vi hade ett möte med staben, sa han. Nej, inte med staben, men det var med liksom sportstaben och någon sportklubb, så här bara, och vi pratade om vad vi ska göra med dig nu. Just att man blev bjuden på, nej men det var så här, ja, nej, men just nu tycker jag det är jätteskönt att bara få vara ifrån det lite. Just nu är det liksom recharge, tänka på annat och landa lite i det andra. Innan, men sen är det så liksom, Mullsjö kommer ju alltid vara så, även om det inte är mitt lag och min, alltså liksom, det kommer alltid vara mitt hem liksom. Det kommer alltid vara, det var riktigt sentimentalt när jag var ute och plockade ner du vet så här skåpet, alltså liksom skåpet i och lådan liksom i hallen, du vet så här. Den här, jag sitter på samma plats som vi byggde hallen 2008. Alltså det, varje dag, alltså det, så här är mitt skåp med mina prylar liksom, och bara bort med det. Det är ju liksom, det är ju väldigt speciellt. Men i dagsläget har jag ingen plan nu på att göra någonting liksom direkt ännu. Sen kommer jag alltid kolla på matcherna och jag kommer ha en dialog med, såklart prata med vår sport, alltså liksom, jag kommer ju alltid ha en dialog med vår sportchef och liksom den ledningen liksom och så. Men det är ju mer för att vi är ju vänner också. Alltså jag är ju nära vänner med Jeppe Axel och hela det. Den ligan, så att,
Jag förstår ju att det är en sån ändå, vad ska man säga, liten förening, så måste man ju bli tajt efter så många år.
Ja, visst. Och sen framförallt har ju liksom, jag har ju varit också väldigt involverad i, alltså jag har ju varit involverad i vårt, alltså liksom, jag har ju varit väldigt, jobbat väldigt nära som lagkapten, men också som liksom med framtidsplaner för laget, hur vi ska liksom, alltså jag har ju varit med och byggt laget också.
Vilka,
alltså
jag har varit
nära våran sportchef.
Mm.
Om ni förstår vad jag menar.
Hur jobbigt var det för dig den sista matchen nu under våren? När du, ja, det stod, du hade ju bestämt dig innan, Issa.
Ja. Nej, det var alltså man var ju fokuserad så, sen hade jag ju skadat mitt lår, så jag satt ju på bänken hela sista matchen mot Falun där, men sen liksom när det, alltså det var ju när jag liksom skulle, alltså kom ihåg när jag skulle, jag tackade ju liksom alla spelare där uppe i Falun och men sen liksom när jag hade tackat alla och bara, ja, jag kommer ihåg liksom när jag skulle gå och tacka Wissman och Andersson då, domarna liksom, då typ var det ju som att allt bara, då brast ju typ allting liksom i, då började jag liksom tokgråta liksom, för att någonstans är ju liksom, det här har varit mitt, en så stor del av ens liv och det har ju varit ens hem och det har varit ens natur liksom, att göra det här är någonting liksom, att spela slutspelsmatcher för full publik, oavsett om det är i Falun eller i Uppsala eller hemma i Nyhallen, eller framförallt hemma i Nyhallen, så är det liksom, men det är ju allt vad det har, alla timmar man har lagt har någonstans lett till det. Och det var väldigt fint att faktiskt få avsluta upp i Falun liksom. Vi har haft otroligt många fina bataljer, jag fick ett otroligt fint liksom, jag gick runt och tackade dem och fick ett jättefint mötande tillbaka liksom, och så det var, men det var väldigt starkt, det var väldigt känslosamt.
Du har gjort dig känd som en, alltså, en schysst kille också liksom. Jag antar att det inte var så mycket, jag vet inte, på planen, det har inte varit så mycket fula ord som sades heller, eller?
Nej, jag har alltid liksom, det är väl något som har varit väldigt viktigt för mig liksom, alltid att vara en bra förebild och liksom visa, jag tror jag har alltid tagit min roll och position som en förebild, och man liksom, man märker att om det är, oavsett om det är mina nya lagkamrater eller om det är barn på läktaren eller om det är vem den är, så om jag har någon typ av maktposition så tar jag alltid den på största allvar liksom. Att det då handlar det om att göra gott med den, och att du har en, inte bara en möjlighet att, du har en jätterisk att skada om du gör fel, men du har också världens möjlighet att påverka på ett bra sätt. Och det är det jag tror liksom, att jag har nog sett den, det är nog en av de roligaste sakerna också med att ha varit duktig, liksom, att det kommer barn som vill liksom bara tycker att fan, jag är liksom där, jag är en helt vanlig kontorsarbetare, men det vet ju inte 8-åringar som kollar på Mullsjös matcher. Då är jag Kasper Hedlund som spelar i Mullsjös A-lag, förstår du vad jag menar? Mm. Och det är sjukt stort, och den bubblan liksom är ju, måste man ju ta på allvar och verkligen göra gott med det, tycker jag. Det ser jag som mitt ansvar.
Nej, pendlar mellan högt och lågt. Vi svänger oss mellan din egen karriär, eller din karriär, och sen så vill vi såklart prata lite Mullsjö också. Det är ju svårt att undvika. Jag tänker, du nämnde i början av vårt samtal 6 år som ni verkligen har satsat i majs på att ni ska nå en finalplats.
Jag tror det kan nog vara, jag vet inte hur många slut, jag tror det är typ 8 slutspel. Vad kan det vara?
Jag har ju varit slutspel mer än 6.
Ja, ja.
Men som ni uttalat har jobbat mot. Ja. Uttåg i kvartsfinalen i år. Mot, ja, det är ju det bästa laget i världen, får man ju förvisso säga. Men ni har ju ändå varit prenumererat på semifinalplatserna, på vad man ändå säga. Många år här på 10-talet.
Vad menar du att det känns som att de vad ska jag säga, försöker komma fram till att de inte gjorde sitt bästa slutspel i år? Eller?
Nej men jag undrar över framtiden för Mullsjö. För vi ser ju Falun som har genomfört en generationsväxling, en lyckad generationsväxling. Storveta som fortsatt ändå, får man säga, topp 4 lag. Det finns väl inget som tyder på att Kalmarsund har ju verkligen kommit in och sprängt in sig där. Linköping är fortsatt bra. Växjö tycker jag ser väldigt intressant ut. Thorengruppen gick inte i slutspel, men gjorde ju en supersäsong ändå. Hur ska Majs kunna hävda sig fortsatt i kampen om finalplatsen? Det är väl min egentliga fråga.
Som jag ser det så är det ju liksom en... Alltså jag tror att Mullsjö har en, det är en stor utmaning. Alltså vi har en jättestor utmaning med att föryngra och att liksom locka till oss spelare. Sen vet jag att till exempel det finns, vi har ju till exempel, jag vet att när vi hade en riktigt bred trupp till exempel. Det här är också så här lite så här som går lite i cykler, att jag vet när vi hade någon riktigt bred trupp något år. Då har ju vi varit intresserade såklart av de bästa, många av de bästa juniorerna, och liksom har velat liksom föryngra och så. Men när man har en riktigt vass trupp, då blir man också, kan man också komma till offer för att men då blir man lite bortvald, för att det blir tufft för vissa unga spelare att slå sig in. Och där är alla spelare olika såklart, men om man tar som Växjö som till exempel, när de hade väl något år sedan tror jag de hade, när de missade slutspel, tror jag det var väl precis innan covid bröt ut, tror jag. Då vet jag att de missade slutspel. Och då vet jag till exempel vi var ute efter någon. Jag tror det var vi var ute efter Filip Fox, tror jag. Och då, alltså där var ett sånt exempel liksom, där vi hade en grymt bra backsida. Och då valde han att gå till Växjö, för vi var ett slutspelshuggande lag som höll på att gå till liksom, eller var liksom toppen av liksom väldigt bred trupp. Medan Växjö där och då kanske hade en lite svagare trupp. Och där kunde man se en större möjlighet till att här kan jag få en ledande position tidigt. Och det håller liksom på att kanske svänga om nu. Liksom, att nu finns det andra trupper som är otroligt breda.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Eller andra lag som har otroligt breda trupper. Mullsjö kanske initialt inte lika bred trupp, Men det ger också möjlighet till att få plats till yngre spelare som vill få speltid. Och andra spelare utvecklas. Sen handlar det om att rekrytera bra. Alltså man behöver rekrytera bra spelare. Man behöver hitta de spelarna som inte de andra lagen kanske hittar. Skapa bra träningsförutsättningar. Skapa utvecklingsmöjligheter och så vidare. Så att det finns ju absolut utmaningar. Kortsiktigt och långsiktigt.
Men där är väl Nyhems och bra rustade med Nyhemshallen, eller?
Alltså som... Ja, absolut. Som hall är super, super.
Mm. Och det är väl också en stor anledning just publik.
Mm.
Via publik måste man ju objektivt säga är nog Sveriges bättre, och framförallt slutspelstider så är ju väl den kanske bästa publiken. Mm. Jag vet inte.
Det är väldigt, om man säger typ Falun så är ju väldigt väldigt bra också, men jag tror så här, alltså det finns ju många som har en bra publik. Det är liksom inte det, det är inte det att jag menar vi får ju ofta liksom höra, vet någon bara den är lite uppblåst och Mullsjö driver alltid sin bla bla bla. Det vi har är att vi är väldigt hängivna supportrar. Alltså det är att vi har ju liksom våran sittplatsläktare är en otroligt hängivet liksom, det är klart att vi har en klack, men våran sittplatspublik är ju extremt hängiven, för det är ju liksom, ja men det är ju bygdens lag, om ni förstår vad jag menar. Vi har inte så många, vi har inte jättemycket som bara så här, nu ska jag ut och kolla på innebandy för att det är kul att kolla på innebandy, nu kommer de liksom, utan det är ju de som kommer från Mullsjö som liksom håller på, det här är min bygds lag. Förstår ni vad jag menar, skillnaden att man blir väldigt så här, man blir väldigt hängiven.
Ja, jag vet inte om det var det jag hörde säga det, men det var någon profil inom Sverige som jag hörde säga, det finns en gränsdragning när du sa just med här, ni har supportrar snarare än...
Ja, vi har ju... Ja,
där liksom, som,
ja exakt.
Du kan ha 1400 i Uppsala eller i Falun. Som,
nej, Linköping ja. Typ. Linköping ja. Är ett bra exempel. Ja. Där har de ju publik, men ja. De har inga supportrar liksom, på det sättet.
Nej.
Och det är ju sittplatsen gör ju en stor skillnad, förstår man, att en klack, det finns liksom inte den klackkulturen, så sittplatsen gör ju den stora skillnaden.
Mm. Ja, jag tycker det är otroligt kul. Jag applåderar nog varje försök, så när man spelar ser man ju det slutspel när alla de här små klackarna kommer fram så man, som man inte ens visste existerade. Mm. Men det är ju såklart jättekul alltså,
ja.
Det
finns ju mer av verkligen.
Såna saker.
Ja, verkligen.
Nej, alltså jag tycker ju att Jag tycker ni fick ut max av, med tanke på de förutsättningar ni hade ju en tunn trupp, skadedrabbad under säsongen, och går upp mot Falun i bra form i en kvartsfinal. Alltså jag var inte alls, man kan inte vara besviken tycker jag på
i det där
läget. Jag tycker ni maxade det ni hade.
Alltså att vi jag skulle säga liksom att vi ledde ju ändå serien stora delar av liksom en jämn serie såklart, men vi ledde ju ändå serien, och då var det ju såklart, sen tappade vi, det får också glömma så här, en Sankell tappade vi också, jättetapp liksom, Andreas Lindholm tappade vi. Vi fick in, vi hade liksom, det var ju någon match vi spelade liksom, men du vet, jag, Adam Fransson, Gustav Irman, pensionerad Johan Ny. Alltså, det var ju bara så här, vad är det här? Är det 2014 det här? Du vet, och vi gick ju lite under, och vi slutade ändå med att vi var liksom så här, ja men vi var väl några poäng från topp 4 liksom. Så det är så här, precis som du säger, håller med, efter förutsättningarna så är jag jättestolt med vad laget gjorde liksom. Och man vet att det är tufft liksom. Och att vi ändå stundtals spelmässigt hängde med Falun liksom, också ett kvitto på att vi gjorde av rätt saker, även om det liksom aldrig var nära, om ni förstår vad jag menar.
Hänga kvar lite snabbt där. Alltså Gustav Irman, alltså är det säsongens joker? Alltså det är, jag satt helt chockad framför datorn när jag kollade på sändningen. Alltså vad håller han på med?
Men jag minns ju, alltså vi är ju en så pass gammal. Ja. Jag minns ju ändå när han spelade innan han liksom slutade elitspela. Alltså när han fortfarande, jag vet inte om han spelade i Allsvenskan eller någonting med så här.
Men han var ju bra i Allsvenskan, men han var ju absolut inte så som han lekte innebandy stundtals i slutspelet. Och vad har han gjort de senaste åren egentligen?
Det här ska han är polis. Han har pluggat till polis. Han är en jävla björn. Det är en nära vän till mig.
Ja. Men ja, jag vet inte om man ska problematisera just det heller. Att man kan...
Det var en härlig joker i alla fall. Han gjorde hattrick borta mot när jag gjorde hattrick borta mot Kalmarsund var det liksom, och så sa ju Bergamo tränare, så vet man så här bara, nu ska vi möta Djurgården hemma, nu kommer man skjuta 100 skott utan att passa, du vet så här, nu kommer man bara skjuta.
Kul att vara backen då och spela honom.
Ah. Får man lite, alltså, ja. En av mina andra bästa polare har ju varit vänsterback bredvid honom när han stod i fickan. Gustav är ju, han skjuter ju mycket och har ju inte... Han kan skjuta, hans storhet är att han kan skjuta 18 bollar i täck. Ja, och sen alltså. Sista minuten så hade alla andra passat. Men han fattar inte att han ska passa så han skjuter igen och då gör han mål. Alltså du vet, sån är ju han liksom.
Ja, spelsinnet kanske inte...
Nej, men det är också det som gör hans storhet. För han slutar ju aldrig heller, förstår du det?
Nej.
Det är som en fattig mans Galante Karlström.
Ja, exakt.
Nej, men jag tänkte på... Nu pratar vi ju om den här säsongen liksom, men... De här åren när Falun och Storvreta har varit där uppe och de har ju haft lite lag som har varit på besök eller vad man ska kalla det liksom, och försökt trycka till dem. Mm. Är det något år du känner där ni skulle ha, där ni kunde ha gått hela vägen eller vad man ska säga?
Mm. Ja, alltså vi mötte, vi har, det ska tilläggas också liksom att vi har ju åkt ut alla våra slutspel mot Falun eller Storvreta förutom ett. Det var ju vårt andra slutspel, då åkte vi ut mot Växjö. Med 4-1 i matcher. Det var ju när de spelade sin första final. Och då kom jag ihåg, det var ju liksom, de var väldigt bra då. Det var en tight serie. De hade Kåsonen, kom jag ihåg, var... Han var ju sån jävla vägg då. Alltså det var verkligen... Det var ju tungt. Sen var det... Vi hade något år när vi förlorade mot Storvreta. När vi slog ut Pixbo med 4-1 i matcher. Tror vi vann. Vi vann liksom, då var vi då hade vi ett riktigt bra lag. Men då hade också då förlorade vi med 4-2 mot Storvreta. Då hade de också ett riktigt, riktigt bra lag. Sen är det egentligen, alltså man säger den covid, när vi åkte ut nu, när bara förra året var det va? När vi åkte ut mot Storvreta med 4-2 i matchen när de var vid den sista i sadden där med den där tveksamma utvisningen.
Ja, just det.
Det var nog egentligen första året. Alltså man säger så här, de andra åren, alla de andra åren har man liksom kunnat känna vi gjorde vårt bästa. Vi fick ut mycket av våran trupp, men ni var bättre. Liksom, det är ganska enkelt att gå vidare från. Men den serien, alltså man kan säga, de andra serien har man känt att skulle vi vunnit de serierna så skulle det ändå varit anmärkningsvärt, om ni förstår vad jag menar. Att det liksom, okej, vi är bra, de är bra, men hade vi vunnit hade det varit en typ av skräll. Medan det året innan det, när vi mötte Storvreta, nu från 4-2, då upplevde man liksom att det här hade vi lika gärna kunnat vinna. Och det hade inte varit konstigt, förstår du vad jag menar? Att det var första gången man kände så här, vi kände spelmässigt är vi lika bra som de här. Det här liksom, vi behöver inte överprestera för att vinna det här. Och det var lite annat. Sen är det ju små marginaler, de är också ett sjukt bra lag. Liksom. Det är inget för att nedvärdera dem, förstår du vad jag menar? Men man känner efteråt en annan, liksom, det hänger kvar lite mer när man känner att fan, det här kunde vi lika gärna vunnit utan att skämts för det liksom.
Lite svårare att gå vidare från liksom.
Ja, det var lite, det satt lite hårdare, samtidigt som det, så som det tog slut, var inte så roligt heller.
Nej.
De där åsikterna, det finns olika åsikter i det här tror jag, men är du en av de som tycker det är ett problem med de här två stora drakarna som har prenumererat med på SM-titlarna, eller ser du det som någonting positivt snarare?
Bra fråga. Alltså det, ja, men jag tycker liksom, för mig har det alltid varit en drivkraft. Alltså jag har alltid använt det som en jättedrivkraft för liksom att så här, okej, okay, här är nivån. Så här är ribban. Här är vad man behöver göra. Här är måttstocken. Ska vi nå på de här över liksom 7 matcher och liksom göra, jag menar typ ta den här säsongen till exempel liksom, att vi åker mot Falun i kvarten, eller att hade fått inte bli vald av Falun och få möta ett annat lag, inte Falun och Storvreta, skulle gå vidare till semien och sen åker mot Falun i kvarten ändå, det spelar ingen roll för mig. Alltså det är så här, vi vill ju hela vägen, vi är inte där för att nu måste vi över kvartsfinal liksom. Då spelar det ingen roll, de är benchmarken för vad man behöver.
Det är de man ska slå liksom.
Det är de man ska slå, och det sätter standarden för vad du behöver göra. Och det är en jävla utmaning, och den utmaningen har jag alltid gått igång väldigt mycket på. Och det är inte bara liksom, det är inte bara mig själv liksom, utan det är ju vad vi som klubb, förening liksom, vad behöver vi utveckla i spelet, vad behöver vi träna, bra tränare behöver vi vara, allt liksom. Det har ju drivit oss framåt jättemycket.
Storvreta är ju något annat, känner jag liksom spontant, med sin, vad ska jag säga, alltså, de hör ju hemma i en storstad. Falun är inte riktigt en storstad på det sättet. Falun tänker jag kanske de mer påminner om Mullsjö lite grann liksom.
Även om det också är helt olika.
Ja,
om vi är från Mullsjö med Falun.
Ja, ja, jag fattar.
Men jag tänker en klubb som verkar lite mer ute på landsbygden. Har du tänkt på några uppenbara skillnader mellan föreningarna som gör att, som du tror skulle kunna förklara hur det ser ut liksom? För jag menar, de har väl ett bra innebandygymnasium. Det finns väl ett bra innebandygymnasium i Jönköping, eller vart ligger det?
Ja, det försvann ju. Mullsjögymnasiet försvann ju när jag tog studenten. Det är tyvärr. Vi har ju väldigt lite underifrån tyvärr. Men jag skulle ändå säga, alltså jag skulle ändå säga att det är liksom en, alltså sen är det så, Falun har ju varit liksom en, Falun har ju varit en, liksom, de var ju ett lag i SSL innan, sen har de ju haft, inte, jag ska inte säga turen, men de har fått in en riktigt bra generation som de har kunnat bygga på. Alltså de har kunnat bygga på Emil Johansson, Galante Karlström och Enström liksom.
Mm.
Och sen har de kunnat bygga på det och haft många andra bra kärnspelare där runt omkring som har spelat länge. I många säsonger. Och rekryterat bra. Både varit långsiktiga, både varit kortsiktiga, men också haft resurser. Liksom. Så de har gjort det bra väldigt bra organisatoriskt också. Sen är det ju som om man tar jämför med liksom Storvreten, så tycker jag de, liksom, jag kommer ihåg, jag läste någon, det var väl något år sedan när man skulle ha positiva resultat, tror jag, Storvreten gick liksom, vet, någon miljon back, en miljon back. Och i innebandykretsar skulle det ju kunna vara liksom, att gå en miljon back är ju ganska mycket liksom ekonomiskt. Jag vet det var, gick för snack om att det blir liksom, eller kom ni ihåg det när det var man skulle ha positivt resultat typ.
Ja, det, de fick ju jättemycket skit, Storvreta.
Ja, de fick ju jättemycket skit, och det tycker jag med all rätt, för att liksom att andra klubbar gör allt de kan för att bedriva sin ekonomiska, alltså liksom att vi kan inte värva den spelaren för vi har inte de pengarna, och så går någon och lägger en miljon som man inte har.
Ja, nej, men precis.
Alltså på en spelare, alltså i en spelartrupp är ju det. Det är ju som att vi skulle kunna värva två landslagsspelare. Förstår du?
Ja, jo,
precis. Så det är ju liksom, eller tre liksom. Så det är ju, vilket kan ju kännas lite, det ger ju lite bittrare eftersmak till hur det sköts.
Är det, grämer det dig att du slutar nu innan ni fått, eller, ja, innan Majs har fått uppleva den stora drömmen hela vägen fram i SM-finalen?
Alltså grämer. Det är klart att jag hade velat göra det. Alltså det är klart att det hade varit min stora idrottsliga dröm. Och sen är det ju såklart att, alltså, jag ska inte sticka under stolen med typ att VM till exempel var ju svin. Alltså jag kollade ju inte på VM liksom. Jag tyckte det var skitjobbigt. Eftersom att jag har varit med två finaler liksom och förlorat båda. Så det är ju liksom, det är ju fortfarande jobbiga minnen liksom. Just för att man liksom, man drivs mycket av att få en gång stå där när allt är slut och bara få vara vinnare. Bara få känna liksom att nu är du en vinnare och ingen kan ta dig ifrån dig liksom. Men det är någonting man liksom, det har man ju fått lära sig att leva med och förlika sig med. Och trots det, alltså jag förstår mig, att jag skulle här sitta och ljuga om jag sa att jag inte brydde mig och tyckte att det var jobbigt att det har hänt, om ni förstår mig. Jag skulle ljuga om jag sa att det inte rör mig. Och det är någonting positivt, för då visar man att man har passion och att man vill någonting. Och att man bryr sig om sin idrott och sina framgångar liksom. Men å andra sidan kan jag också vara jätteglad för det jag har fått uppleva och det jag har gjort med liksom.
Du sa ju också, alltså, att du, i och med att du har hittat kärleken, så har du fått ditt liv liksom har lagt sig på det sättet.
Ja, det hade jag inte träffat Isabella, hade jag tyckt att det var mycket jobbigare, om man säger. Det gör att liksom, hon har fått den att få liksom lite perspektiv på att liksom, okej, men det här är den pusselbiten och hon har fyllt det tomrummet liksom, som ändå är så här, ja, men det här är det som egentligen spelar roll på riktigt. Vilket är helt underbart.
Det finns ett par spår här som jag skulle vilja gå in på. Den ena, det är ditt, du nämnde ju flera gånger att du har varit med om väldigt mycket fina saker och stora grejer.
Mm.
Vilket är ditt främsta minne då? Från din elitkarriär?
Ja, men jag skulle säga två, jag har två väldigt starka minnen. Jag tror mitt första starka minne tror jag är när vi, vårt första slutspel, när det är liksom innebandyfeber i Mullsjö. Vi har tagit oss till vårt första slutspel. Vi blir valda av Stora Storvreta som är liksom peaken av sin prime, alltså liksom så här peak typ. Vi blir valda av dem. De kommer ner till Nyhemshallen första matchen. Vi vinner med 4-3. liksom, vi har aldrig spelat, det är bara Gillex som har spelat slutspel innan liksom. Vi vinner med 4-3. Vi går ut, vi ska hålla en tight grupp, vi står och joggar ner och så när hela publiken är kvar och bara klappar liksom, i 20 minuter efter typ. Alltså då fick man liksom så här. Det var också så blev lite som att här, alla slöt upp liksom, som att nu är det slutspel, nu är vi bakom er, nu är vi med er på den här resan liksom. Det har jag som ett otroligt så här, först, du vet, förstår man, ett första starka minne liksom, att nu gör vi något annat, nu upplever jag någonting jag inte upplevt innan liksom. Dels det, och sen var det väl sen skulle jag väl ändå säga så här, som personligt var väl när jag liksom fick avgöra en semifinalmatch i sadden hemma på hemmaplan liksom. Det var ju liksom så här, att få stå i centrum av den alltså vad säger man, alltså att få avgöra en slutspelsmatch på hemmaplan för 1600 och i Nyhemshallen liksom, när det bara är, nu är det 2-2 i matcher, tack och hej. Alltså den känslan är ju svår att ta på liksom.
Och som sagt, supportrar och den stämningen ni...
Ja, visst.
Vilken match pratar vi då för de som inte har koll?
Det här är slutspelet 2000, jag tror det är 17-18 skulle jag tro. Det är semifinal 4 hemma. Så vi kvitterar till 2-2 i matchen.
Är det en boll du har sparat?
Nej, det är det inte. Det är inte så pass.
Okay.
Jag noterar här att du inte nämner uppflyttningen med Mullsjö.
Ja, men det är också så här, det ska tilläggas att uppflyttningen då är liksom, då är jag fortfarande, det här är också rätt intressant då, för då är jag liksom, du vet, i det här läget är jag uppflyttning i Mullsjö, då är jag 16, jag går i tvåan på gymnasiet. Det är väldigt viktigt då, för då är liksom, tänkte då som jag berättade innan med vem jag var då, jag var inte den här, kanske du vet den här lag liksom, jag var duktig på innebandy men jag var också så här, du vet, visade inte så mycket känslor, visade liksom ingen så här passion när man gjorde mål, jag var ingen så här lagspelare på det sättet. Och då var jag ju heller inte en av de bästa spelarna, så jag var ju liksom, jag satt ju på bänken en del och var lite in och ut så där. Jag kan tänka mig att många äldre tyckte att jag var en så här en menlös junior som hade talang men inte fattade vad det handlar om egentligen. Och då när man liksom blir lite åsidosatt och inte får spela, då var jag ju inte en, förstår man, jag var ingen ryggdunkande som bara, vi är ett lag som gör det här tillsammans. Förstår man det? Så jag kände inte alls den delaktigheten i av att vara i ett lag eller vara en grupp. Så det är ju liksom, den poletten har ju trillat ner senare, och de ledaregenskaperna och hur man ser på en grupp människor liksom, det är ju något jag har lärt mig liksom, och utvecklat jättemycket senare. Så jag, det är liksom, där var jag ju helt, på tal om det här med att trycka undan sina känslor, det var ju bara så blank liksom.
Ja.
Men det där känner jag igen, det tycker jag man ser hos dagens junisar fortfarande, att det är väldigt... På många håll så är det väldigt känslor. Man ska inte, det är liksom...
Det är coolt att inte bry sig.
Ja.
Det är det här,
gör man mål så är det liksom, ja.
Ja.
Ingen min liksom, och så bara går man och sätter sig. Det är...
Kolla på, ta en sån som jag var, bara en shoutout till någon som jag var sjukt imponerad av detta slutspelet, som sen fick liksom vinna med Falun. Men kolla på en spelare som typ en Emil Rud liksom.
Mm.
Alltså kolla på en spelare som har magisk talang. Som inte går att ta på. Kolla när han slutspelet. Koppla på inställning, attityd, hårt jobb. Med passion, med känslor. Med liksom, det var ju inte, gick ju inte att stoppa. Liksom, okej, vi fick koll på Galante. Och så var Lundmark. Och, alltså, då var de där hur bra som helst och spelade slutspelsinnebandy. Inte bara golvsorrade in 18 bollar mot Djurgården. Liksom, utan gör det på den högsta nivån. Och är, men det är, hans, det, är liksom, det är den kanske utvecklingen i att man ser... Som jag i alla fall, nu är jag bara utanför, men att man ser liksom en skillnad i attityden och inställningen hos en ung spelare. Liksom, okej, men det, när den poletten trillar ner, då kan du vara tungan på vågen i SM-final. Men innan den har trillat ner så kommer du inte göra någonting när det väl spelar roll.
Så blandat med den talangen så får man ett sånt mål också. Liksom.
Det, ja, men exakt.
Det, ja,
det. Men det är liksom, det är väldigt intressant att se, tycker jag. Det tycker jag var intressant att se.
Jo, men för han har ju ändå varit på, alltså han är ju, vad fan, det var ändå 3-4 år sedan han var uppe med Örebro och gjorde det faktiskt väldigt, han gjorde det jättebra då.
Ja, just.
Mycket poäng, och sen har han liksom fått en annan roll i Falun, och ja, det är spännande.
Men liksom att göra poäng i ett, men det är liksom skillnaden är så stor, att göra poäng i ett Örebro, eller det finns ju många av de här som kan göra det, men sen när det blir de bästa mot de bästa, då är det många som faller ifrån där och inte klarar av att bryta igenom på den nivån, eller så. På den.
Där har ju han haft en utmaning att han ska ju växa in i det här världslaget som han ändå spelar i, och kunna hävda sig på den yttersta, i de yttersta sammanhangen.
Det är klart att det blir en skillnad mentalt liksom, eller att det krävs något annat.
Det får vi se då. Vi får se till hösten om det var en engångsföreteelse eller om han faktiskt har vuxit in i det mer då. Men det är en annan femma. Andra spåret jag tänkte på här, Kasper, det gäller din landslagskarriär. Det finns ju lite där också man skulle kunna ta i. 39 landskamper blev det, om jag inte är helt utcyklad. En hel del pinnar. Vad säger du om den, om vi börjar den?
Nej, men det var, jag kom väl in i landslaget liksom ganska, jag var med i den generationen där de vann med Vara där precis i början. Jag var med precis innan de vann guldet i Göteborg. Kom jag med i början. Och jag, man kan väl säga att jag tror jag kände innan Hill tog över den här, när Jan-Erik och Uffe, Jan-Erik Vara och Halstensson hade det. Då kände jag mig nog liksom ganska sådär, ja, men jag var med för att jag var duktig i SSL, men jag var liksom, blev aldrig en del av en kärngrupp, eller jag kände mig liksom att jag kunde, och jag tycker också att jag presterade inte heller för att vara, jag bröt inte igenom den här barriären för att vara, nu är det jag som är med i det här laget. Och det, så det, där var det liksom inte lika roligt kanske att vara med i landslaget, att man kände liksom att jag är med fast ändå inte med. Jag är med kontinuerligt fast jag vet att när det väl blir VM så kommer jag inte vara med. Fast jag kanske är den första som är på tur om det blir någon skada, vilket jag var i ett VM då. Men jag känner fortfarande, jag visste ju liksom redan innan då att men ska vi spela på 15 spelare till ett slutspel så kommer jag inte spela. Och det kände man ganska tydligt, och de var ganska tydliga med det liksom. Och det är inget, och det ska tilläggas att det var ju också för att jag tyckte att jag presterade heller inte när jag var på landslagslägrena så som jag kunde. Så bra som jag liksom. Jag tyckte inte att jag förtjänade mer heller. Sen när Hill tog över, då var han ju tydligare med liksom att amen, då kände jag direkt liksom att amen, han har haft mig i Mullsjö, han vet vad jag kan, han tror på vad jag gör och vet vilken förmåga jag har. Liksom. Då fick jag ganska snabbt liksom en mer framskjuten roll. Och då direkt när jag fick den rollen så började jag också prestera mycket bättre och kände mer liksom att amen, här hör jag hemma och här är jag. Liksom. Jag behöver inte skämmas för att vara här med de här spelarna.
Jag vet inte om, förlåt om jag får, jag vet inte om det är den vändpunkten riktigt kanske, kanske fel att säga det, men det som sticker ut för mig när jag känner så här att nu är du verkligen, nu har han verkligen slagit sig in i den här kärngruppen och han är en av de ordinarie som, ska, som finns med, som är snarare de som jagas än att, du behöver inte jaga att slå in liksom, det var World Games tror jag, 20...
Ja.
Om där. Om
det. Ja, det är min enda titel. Det är min enda. Nej, men verkligen, det var ju verkligen, det var ju så liten. Det är nästan glömt, men det var ju en liten trupp, men det var ju bara 15 spelare liksom. Och det var en väldigt liten tight grupp liksom, och man kände väl att nej, men precis som du säger, jag också så här, fick spela powerplay, jag fick ju spela också lite mer med de typerna liksom. Innan så kunde det vara så att en gör man en dålig träning, shit, fan, då måste jag göra en riktigt bra träning nästa träning. Alltså du har inte det här förtroendekapitalet, kände du liksom inte av, men så fort jag kände att jag hade det förtroendekapitalet, då helt plötsligt började jag prestera bättre. Och man liksom kanske fick spela, kanske också lite mer så här producerande formationer och lite mer i de rollerna där kanske jag trivs bättre av att spela. Så det var, men jag håller helt med, det var en vändpunkt. Det var ju, då kände man liksom att amen, det här är, det blir liksom som en ens grupp, det här, nu är jag en del av den här gruppen, inte bara någon som är vid sidan av och är med ibland, vilket är en stor skillnad.
Tänker du mycket årgångar, Kasper? För det tror jag att både jag och Gurra gör lite grann.
Ja, man vet, jag vet ju knappt hur gammal jag är själv, jag vet ju bara vilket år det är, så här, man, ja, det, ja, verkligen.
Nej, men jag tänker på, vad heter det, 92 generationen är ju det var ju inte jättemånga, det var en ganska bra årskull som junior vill jag minnas, men det var inte jättemånga därifrån som tog klivet till att bli rätt, jättebra SSL-spelare.
Och A-landslaget, det var inte många, det är Rudde, Johansson, det är ju du, Kasper, Tobbe G.
Ja, Tobbe G.
Sen men, är det väl ingen mer därifrån.
Men ingen av de här var ju heller kanske supertalanger när de var yngre, tänker jag. Eller...
Rudde och Emil har alltid varit riktigt bra.
Ja, okej, okay, ja. Det...
Rudde och Emil spelade vi ju U19-landslaget ihop med.
Ja, det är väl Tobbe som var lite mer,
ja, Tobbe var lite
fortfarande väldigt bra tror jag, men han var inte den här uttalade.
Nej, det kanske
som
det.
Fick
Nej.
Mest rubriker kanske.
Nej. Nej, men jag tänker på det. Jag vet inte, att vara en av få i en generation som man har gjort den grejen. Är det, någon, är det en fjäder i hatten som du ser liksom, eller?
Nej, jag vet inte om jag vet inte om jag tänker på det. Det har jag inte tänkt på så mycket, utan jag kommer ihåg liksom att jag, eller så här, alltså ditt kvitto på, för när du väl kommer in i ett A-landslag och märker liksom vad det handlar om, du får ett kvitto på, ett rätt så stort kvitto på, du får första gången också komma nära spelare som du har mött varje år. Att det är ju också landslaget som jag också så här, om man tar en sån som Carl-Johan Ireus, vet ni vem det är, gamla Carl-Johan eller
förra Carl-Johan Eriksson,
en av samma stora idoler skulle jag säga faktiskt.
men liksom, alltså så här, när han spelade i liksom landslaget, och han var ju AIK, när AIK, de var ändå så här på väg lite neråt liksom, han hade varit i dem där de var som allra bäst liksom. Och så kom jag till landslaget, och så du vet, utifrån så får man höra, ah, är han verkligen tillräckligt bra, är Kanibjörk tillräckligt bra för att vara i landslaget, vet. Och så kom han till landslaget och så bara, alltså det här är ju, då fattar man efter 20 minuter varför de är helt givna i landslaget. Och man såg själv, ja, ah, de är helt givna, de är solklara i det här landslaget. Jag fattar, man fattar direkt. För de har sådana ledaregenskaper. De har fyller roller som man inte ser utifrån. För från SSL och från liksom media, då tittar man bara på vilka gör poäng och vem, men hur kan den här inte spela i land, alltså hur kan den här inte spela i landslaget? Va? Nej, det är inte det handlar om. För liksom, när du kommer till landslaget så ser du, ah, okej. Okay. Folk tror att Galante är en målskytt och att Johannes Wilhelmsson är en målskytt. Och så bara, nej. I det här fallet är typ Johannes Wilhelmsson en amatör och Galante Karlström är en elitidrottare. Mm. Det är skillnaden mellan dem egentligen.
Mm.
Förstår du vad jag menar?
Alltså, jag tror jag har samma med på vad du menar, men kan du ändå förklara, för jag menar, Johannes Wilhelmsson har ju, de som har koll på innebandy känner ju till, ja, hans extrema poängsnitt. Det är ju totalt. Men vad är det som skiljer dem åt, menar du?
En helt annan liksom mentalitet och, tror jag, attityd till sin, alltså liksom, en helt annan attityd till att liksom, jag vill vinna. Jag vill liksom, det här är det absolut viktigaste. Mm. Alltså en helt annan liksom dedikation, skulle jag säga.
Mm.
Det är en ganska stor skillnad. Och liksom sen är det så här att en spelare som Johannes Wilhelmsson har varit tillräckligt bra för att bli testad i en landslagsmiljö. Självklart ska han testa sitt landslag. Men sen när man väl blir testad, då märker man sen när man väl kommer till landslaget, okej, okay, vilka är här och pallar med? Och vilka är topp liksom, och vilka faller undan, för att de är inte topp.
Du är inne på de spelartyperna som Kanebjörk, Carl-Johan Ireus, lite med tvåvägsspelare om man får vara lite slentrian med det.
Finns ju ett slitet...
Johannes Larsson var ju en sån som var svinduktig i landslaget alla år.
Jag tycker det finns svans generationsväxling där de spelarna fasas ut, de spelartyperna fasas ut, och under, ja, nu har man, jag tycker man hittat tillbaka det senaste VM:et här under med den spelartruppen, men åren innan här kom man iväg lite från det. Ja, många spelare var stöpta i samma form, Kim Nilsson-formen eller vad man ska uttrycka det. Inget illa mot Kim Nilsson givetvis, men man saknar de här spelarna som Joel Kanebjörk, Johannes Larsson, Rickard Eriksson för den rollen han hade.
Ja,
ja. Delar du också den bilden?
Ja, alltså, tar man typ tredje formationen i landslaget i år som var Sankell, Linus, alltså ta Sankell och Haglund, och så sätter du det mest underskattade spelgeniet i hela SSL, Linus Nogren, däremellan, alltså, som också kan spela det lortiga spelet om han väl behöver. Han gör det inte alltid i Helsingborg, men han gör det om han behöver göra det i en final liksom. Alltså, nej, men det är klockrent liksom. Alltså, det är solklar uttagning och väldigt, väldigt nyttiga spelare.
Och en nästan avgörande
direkt. Ja, helt avgörande.
Han tar det här guldet.
Ja, visst. Verkligen.
Men det var en reflektion jag hade. Du har ju inte varit en del av det här nya trupperna, nej, efter Brottman och Norden. Hur kommer det sig, undrar jag? Och jag tror även Sam undrar det också.
Alltså jag har inte fått ett samtal, eller jag har liksom inte fått någon. Jag vet att jag var ju inte med något i slutet av Hills liksom landslagsuttagningar på grund av mitt knä, för att det var lite överbelastat. Men sen så fick han ju inte vara kvar, och sen dess har jag inte hört någonting egentligen. Så att det är inget liksom, det är inte så att jag har sagt att jag har stängt någon dörr eller så. Sen tycker jag liksom att så här, rent realistiskt så tycker jag ju heller själv inte att jag håller den nivån som man behöver hålla i landslaget liksom. Det stundtals absolut, men jag har inte liksom den, inte riktigt skulle jag säga. Så att jag känner ju liksom att det finns vissa begränsningar för mig idag jämfört med, alltså jag menar vissa matcher de här två sista säsongerna har ju varit liksom så här ett ben typ. Alltså du förstår vad jag menar, att ja, men du vet, ont i knät, måste spela, kan inte checka ut i hörnen utan får bara liksom spela på att läsa spelet men ändå är på planen hela tiden typ. Alltså du vet.
Hade du spelat någon roll, tror du, nu är inte jag någon så idrottsfysiolog eller så här fysioterapeut, eller, men hade du spelat någon roll om du hade varit haft snabbheten liksom från början och ändå kunnat varit så här lite skadad, tror du? Eller hade det inte varit någon, spelat någon roll alls?
Hade jag varit snabb hade jag aldrig hunnit med. Alltså det är så här, jag har ju fått bli bra på grejer för att det är långsamt, så jag bara säger, jag har aldrig hunnit. Eller så här, jag brukar säga det oödmjukt ibland, säger det bara, hade jag bara varit snabb så hade jag varit bäst i världen. nej skämt åsido. Det tror jag inte. Det tror jag inte riktigt. Man
det är ju ett annat spelsystem också, ja, som man gör nu som kanske som kanske inte passar dig optimalt.
Nej. Det
spelartypen du är.
Ja, jag vet inte. Nej, kanske inte.
Eller vad tycker, alltså, tycker du själv, det är ju mer.
Nej, nej, alltså typ det, sen är ju det så här, det är klart att det blir mycket en mot en, men samtidigt är det typ att spela ett sånt försvarsspel handlar också väldigt mycket om att kunna typ läsa spelet och kunna vara liksom, alltså vi har spelat ganska högt i Mullsjö liksom i många år. Jag har kunnat spela ändå lite högre i försvarsspelet för att det handlar mycket om att läsa av spelet. Sen är det klart, jag kanske var bättre som, jag var ju kanske bättre som när vi har spelat, om vi har spelat om 1-2 liknande i Mullsjö, då har jag ju oftare spelat den högre spelaren istället för Libron. För att Libron är ofta den som kan behöver kanske vara lite kvickare åt båda håll och vara lite mer man-mannig, förstår man. Medan de som är ett mittfält kanske är lite mer zoniga och det handlar om att ta upp rätt zoner och vara, liksom, sätta press i andra lägen och läsa var bollen ska hamna och så. Liksom. Och framförallt mer kommunikativ. Att man är liksom, man leder spelet därifrån på ett lite annat sätt.
Ja, nej, jag tycker det är tydligt att de ville någonting annat med landslaget. Sen kanske inte alls så tydligt var det ska landa, men det har ändå gått bra för dem.
Eller VM-guld får man, det är godkänt.
Sen är det ju så. Ja, och det är ju verkligen liksom att, och det är ju där handlar det om liksom, alltså har land, av vad jag kan ha sett liksom, har landslaget tagit jättekliv mot att någon utveckling som gör att vi kommer dominera Finland i all framtid och dominerade vi det här VM-turneringen, eller liksom dominerar de här VM-turneringen som Sverige? Nej, det gjorde de inte, men de fick in något annat som gjorde liksom att de blev bra på att spela den här matchen. De fick in mycket, hade rutin i Brottman tror jag, som gjorde jättemycket liksom, och det ledarskapet som var där innan att liksom, det blev ett bra team för att vinna den matchen. Och det är ju lite olika saker liksom, att okej, det handlar om VM-guld, men det finns ju ett långsiktigt och ett kortsiktigt tänk, jag tänker mig, som förbundskapten också.
Och det är ju en väldigt bred fråga, jag vet inte, men jag tycker det är väldigt intressant i alla fall just med landslagsinnebandy, och på här sidan som det höjs röster från innebandyfolk om att Sverige är, vi har halkat så långt efter Finland. Men jag menar, i ett VM så är det ju två matcher egentligen, skulle jag säga, som man kan dra större växlar av, för det just med tanke på nivåskillnaden mellan länderna. Så kan man verkligen dra så stora växlar av en match som en VM-final är? Alltså det är ju så små marginal, som kan man verkligen bedöma vart vår utveckling i Sverige är på väg någonstans baserat på de matcherna?
Det är också en väldigt bra fråga, för att det blir liksom, hade man liksom som en handbollsturnering i ett handbollsmästerskap, då får man ju liksom säga att du får, ja, men säg att du får 6 stycken tuffa matcher, då får du ändå någon typ av benchmark i liksom vad utvecklingen har gått. Men det är klart att spelar man en VM-turnering så får du kanske bara 2 sådana där du får en måttstock för vart står vi. Och det kan ju vara så att, det kan ju vara så att Sverige, jag vet till exempel att, jag kollar inte på den matchen, men Schweiz var till exempel spelmässigt bättre än Sverige, har jag hört, i semifinalen. Men Edling stod på huvudet och var hur bra som helst, och så lyckades Sverige vinna matchen då, och så var det 6-1. Okej, har Sverige en bättre utveckling? Liksom, ska den definiera, det handlar ju om det långa och det korta perspektivet hela tiden, och det kan ju vara klurigt såklart när det är så få matcher där det står på sin spets.
Ska vi börja ta ner det här, eller vad tycker du? Eller vill du fortsätta
Ja, jag känner att jag skulle kunna sitta här med Kasper i flera timmar. Men, ja,
men då kan vi, då tycker jag vi kan bjuda tillbaka dem senare.
Ja, vi kan det kanske. Ja.
Jag tror inte han tackar nej till.
Jag gärna.
Ja. Men där är, jag tänker där har ändå varit hans avsnitt, eller om man ska säga.
Ja, jag hoppas han känner det också.
Jag ja, herregud, ni, jag är jätteglad att ni hörde av er och jättekul att få prata gamla minnen och innebandy och allt. Jag tycker det är svinkul med innebandy och kommer gladeligen ställa upp på allt det har att erbjuda efter min karriär också.
Ja, kul att höra.
Ja, glädjer oss.
Mm. Vi brukar avsluta de såna här samtal med ett segment som vi kallar innanför sargen, fem snabba. Riktar sig framförallt till spelare då, men ja. Även om du är pensionerad så kommer du från därifrån nyligen, så att frågorna är väl ganska aktuella och Gura, vill du, ja, vi vill egentligen bara ha snabba svar nu och sen kan vi surra lite kring dem.
Okej.
Okay. Vi börjar då med mål eller assist?
Assist.
Vem är bästa spelaren på här sidan? Vem har bäst surr i SSL? Kort och gott.
Bäst surr? Jag är så liten surrare. Alltså det, jag snackar ju ingenting ute. Haglund. Han är bra för han är liksom, han tar alltid ut det bästa ur mig. Det är det bästa.
Du måste byta position. Forward eller målvakt?
Forward.
Vem är den bästa spelaren i SSL på här sidan?
Tobias Gustafsson.
Vilka vinner SM-guld 2023?
2023? Ja, men det gör väl, jag tror Falun kommer fortsätta vara dominanta.
Ja, jag vet inte. Mål eller assist? Ställa det till
Kasper Hellen. Ja, du har inte ett dåligt skott, det tycker inte jag i alla fall. Du har
jag behöver ju, det är så här, jag behöver ju så mycket, det är problemet är det här, jag behöver så mycket tid på mig för att jag ska skjuta. Det är det som är, jag är så gammal och långsam, du vet. Alltså du vet, när vi kör, får jag skjuta på liggande boll i liksom, du vet, liggande boll och stå och placera, du vet, då siktar jag hur bra som helst. Men när det går för fort, då kan jag knappt skjuta, det går för fort för innebandy för mig nu.
Ja, du får lämna det åt Jimmy Pettersson.
Ja, ja.
Nej men annars så, jag har ju väl anat någonstans, jag vet att, eller jag har anat mellan raderna att Tobias Gustafsson är en favoritspelare för dig. Vad är det som
det är du tycker? Mer, nej men det är ju nära, alltså det är ju nära vän till mig. Jag har lärt känna honom, bodde man på i landslagslägen, så jag har ju lärt känna honom jätteväl. Och vi ungefär slog oss in ungefär, eller han spelade ju den finalen, men vi kom väl med i landslaget ungefär samtidigt. Han var lite innan mig, men alltså jag tycker ju, jag menar, han är så, alltså dels är han liksom så allround, alltså han är så allround. Jag skulle säga att det står ju mellan han och Emil Johansson liksom. För jag tycker att de är också alltid bra. Alltså de är också alltid bra. De är aldrig dåliga.
De har en hög lägsta nivå liksom.
De har en hög lägsta nivå. Sen är det ju liksom att Tobbe har ju en kraftfullhet som är liksom, och en otrolig spets. Alltså han är helt, nej men han är också där på tal om göra allting. Han kan du ju ställa in framför kassen, du ska skiffla bort finska forwards i sista minuten om du leder med en boll, men du sätter ju också in honom om du ska göra massa mål liksom. Och tog proffs, tränar hårt, ser seriöst på sin idrott, förebild på många sätt liksom. Det är en jag högaktar han som idrottsperson och som innebandyspelare. Och jätteglad för hans skull att han fick vinna VM-guld. Äntligen.
Ja, det guldet spelar han en ganska stor roll i.
Ja, alltså jag mådde så bra när han sänkte Kotterlinen först innan han. Alltså det är ju en backs dröm skulle jag säga. Att först trycka en spelare och sen hänga liksom.
Och att motlägga in målet. Ja. Alltså, det blir ju inte bättre så.
Det är lite korpenivå på det. Ja, men det är typ, ja. De är som, det är som Gillek ju. Det är Gillek. Och han har ju tagit Gillek liksom. Det är han som har.
Ja. Ja, nej men ska vi sammanfatta det på något sätt?
Ja, det finns ju fler om du vill.
Nej men SM-guld 2023, det är också en riktigt, det är en usel fråga egentligen. Ja. Men det är kul att se, för man baserar ju på hur det ser ut i dagsläget liksom, antar jag. Och det är väl lite safe bet att säga de som vann SM-guld nu för några veckor sedan.
Vet du vad jag hade tyckt var kul?
Nej.
Att se Kasper Hedlund spela i en rosa tröja någon gång.
Ja. Det kanske. Nej, jag vet man...
Nära ett år.
Det finns en tradition av right fattade backare i Falun.
Mm. Ja.
Vi pratar ju om, alltså du är ju Mullsjö through and through på något sätt liksom. Och, men det här med förutsättningar och sånt vid sidan av planen.
Mm.
Eller alltså i innebandyn kanske snarare. Mm. Hur har det sett ut för dig genom åren? Har du, jag antar att i och med att du har blivit mer etablerad och kanske fått en större status, har det följt med liksom? Eller...
På vilket sätt menar du?
Bättre förhandlingsläge så att säga.
Ja, alltså, ja herregud, det är väl klart alltså att alltså, jag har också varit en person som alltid, vi pratade här lite om innan, om att man har liksom ett ansvar. Jag ser också ganska liksom, jag har inga problem att säga vad jag är bra på eller vad jag är dålig på. Men jag har också, alltså det här med att, om man pratar ner ekonomisk ersättning eller pratar ner de förutsättningarna. Nej, men det är klart att jag har ju kunnat säga att jag tycker att jag ska vara en av de som har bäst betalt i Mullsjö liksom. Och det har jag inga problem med att säga. Och det är nog ingen annan som tycker någonting om det heller. Men däremot vet jag ju också om vad det innebär. Alltså jag vet också om att ja, men det är för att jag har andra krav på mig. Att liksom att vara den som kanske har bäst förutsättningar är någonting som ställer andra krav. Alltså är du lagkapten och är du en spelat i laget länge och är en förebild och liksom ska vara den som driver skutan framåt, då är det ju andra krav på dig för att du också har mest, kanske har mest ersättning. Alltså det är ju fullt logiskt. Och det är någonting jag vet om. Samtidigt skäms jag ju heller inte för att jag är i den positionen. För den har jag ju kämpat mig till. Mm. Den har jag ju krigat mig till liksom.
Där vill du ju vara liksom.
Där vill jag ju vara, förstår du? Så det är så här, det är ju tudelat, och så länge du, för vissa vill ju gärna vara där, men de vill inte ha kraven som är där. Förstår du det?
Mm.
De vill vara där, men de vill inte göra jobbet som krävs för att vara där.
Nej, vi fattar.
Och det kan ju vara liksom, om man tar som för att liksom, det kan man ju som en sportslig ledning också ha ett liksom, ja, men det kan ju också vara, vilket jag tror man kanske har lite mer att göra liksom, som en ur klubbarnas eller klubbens håll liksom, att så här, ja, men om någon har en hög lön och inte är bra, ja, men det, då ska ju en spelare få, alltså förstår man, då ska ju en spelare få höra det, att liksom, ja, men du är ju avlönad det här för att du ska göra detta och detta. Det finns ju en kravbild i det. Det är inte bara så här att ja, du fick det för att du var så bra förra året.
Är det någonting som fler upplever, att det ställs för lite krav, eller alltså vad menar du?
Nej, alltså inte jag, nu pratar jag mer generellt. Nu pratar jag mer generellt kopplat till liksom, om ni frågar, prata ersättning och liksom de delarna, så liksom är det ändå någonting som är ett dragspel såklart mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Jag för mig, om jag kanske har helt hittat på det själv i någon dröm sådär, men jag för mig, jag läst i något forum att du har ju i dialog med Jesper Axell också sagt att du kanske kan avstå en viss typ av ersättning för att det ska finnas rum i lönebudget att plocka in bra spelare utifrån. Stämmer
ja.
Det?
Ja. Det stämmer. Jag gick ner i lön denna säsongen till exempel. Eller inför detta kontraktet gick jag ner rätt mycket lön. Och någon gång tidigare när jag liksom skrivit något bra kontrakt, så har jag sagt liksom, när det var förhandling om någon annan. Eftersom att jag har varit ganska involverad i vissa andra delar av liksom hur vi bygger laget och vilka spelare som är på gång och sånt. Så liksom, då har jag ju sagt någon gång liksom, att ja, men ta den delen av min ersättning och ge någon annan, alltså ge den här spelaren för att den ska bli nöjd, för att i slutändan är det liksom, jag blir inte lyckligare av 2000 kronor extra i månaden kontra om vi har ett bättre lag eller inte, om ni förstår vad jag menar.
Och där var det självklart för dig att göra så.
Ja, visst, det är ju inga. Eller det är ju, alltså det beror ju på hur man prioriterar, alltså för att det viktigaste är liksom, förstår man, att det handlar inte om mig, alltså jag blir inte lyckligare av de pengarna, alltså, eller lyckligare. Förstår ni, det är viktigare för mig att vi är ett bra lag. Det är liksom inte så att ah, men jag vill ha mina pengar. Mm. Och sen så, nej, men då kunde vi inte behålla den spelaren. Kolla på NHL, det här med lönebudgetarna. Att liksom, ah, men det är ju två spelare som ska ha sina fetingkontrakt. Och sen bara, ah, då får vi säga hej då till resten som är bra. Och sen är de ett bottenlag. Kolla på Chicago. Ja, de är ett bottenlag i 6 år nu.
Edmonton.
ja, men förstår ni vad jag menar? Det är ett bra exempel på liksom hur det där, och så tar man Tampa som har lyckats liksom behålla sina bra spelare till en lägre budget, och då kan de bygga ett bättre lag över tid.
Men ja, jag förstår jämförelsen, även om det blir lite komplicerat i USA med skatter.
Ja, ja, alltså, ja, jag, men jag principen liksom.
Mm. Mm.
Det har ju William Nylander, om man ska ta ett svenskt exempel. William Nylander har väl fått, ja, han är inte deras Torontos elitspelare. Det finns ju Matthews och Marner framförallt, men han har en betydligt lägre lön än vad de har.
Sen är skillnaden i USA också, att det är en helt annan balans mellan NHL, alltså de blir ju behandlade som djur också liksom, på det sättet. Så att det finns ju lite annan anledning till att de inte är lika lojala mot sina klubbar också.
Det är en handelsmarknad liksom.
Det är en handelsmarknad, så det är ju rätt stor skillnad jämfört med innebandy, så att säga. Men principen menar jag.
Du ska ha stort tack för att du har varit med, Kasper.
Tack själva. Kul. Tack själva.
Hoppas
att vi ses någon dag i någon hall någonstans.
Ja.
Ja, vi får önska dig lycka till i ditt pensionärsliv nu.
Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Detsamma.
Tack så mycket. Ja. Det har varit andra avsnitt i den här säsongen på DUSSL. Ni ska tack för att ni lyssnat, ni som har gjort det.
Ja, och vi hörs utan Kasper Hellund nästa vecka. Och ni når oss som vanligt på våra sociala medier med Facebook och Insta, DUSSL, och Samme, du kör ju lite Twitter också.
Mm.
Ja, hur går det med det förresten?
Jag börjar växa till.
Lite. Ja, återigen. Stort tack.
Tack.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.